Ja, hej. Då har ni kommit till A-radion och det är äntligen har jag med Joakim igen. Ja, det är skönt att träffa dig igen.
Ja, detsamma. Ja. Det är skönt att kunna vara här. Får se hur det går också, om jag klarar det hela. Det ska jag nog göra.
Ja, det får vi hoppas. Vi har ju till och med bytt plats idag. Nu ska jag vara tekniker idag.
Det här är
en stor dag för oss.
Ja.
Ja, innan vi börjar sända så har vi har lite gäster med oss. Vi har ju ett utbildningsprojekt för blivande unga politiker. Och de ska få inleda vårt program med att prata.
Ja, hej och välkomna då allesammans till det andra avsnittet av Arbetarrörelsen i Corona. Och det är då en programserie som är tänkt att bestå av totalt 6 stycken olika delar. Och det sänds här på A-radio Partille 88,0. Men vad är det för någonting kanske ni undrar då? Jo, det är en programserie som görs av oss 4 ungdomar som är engagerade i flera delar utav arbetarrörelsen. Nämligen Emmy, Jan, Ludvig och mig själv, Jonathan. Och vi gör det i samarbete med ABF. Det genomgående temat är precis som titeln säger. Vi ska prata om arbetarrörelsen i corona. Där vi lyfter upp olika intressanta ämnen och aspekter utifrån dagens läge. Corona har ju som ni vet varit det stora samtalsämnet under mer än ett års tid. Och ser dessvärre ut att vara det även ett bra tag in i 2021. Ämnet som vi ska tala om idag det är unga och unga vuxnas psykiska ohälsa under coronapandemin. Vi tänkte ha lite olika perspektiv på det, då framförallt vårt egna. Alla har ju på något sätt blivit påverkade av pandemin, både unga och gamla, på väldigt många olika sätt. Ens vardag har blivit förändrad och många som tidigare hade problem med psykiska hälsan och med ensamhet har inte precis sett sin situation förbättras under pandemin. Och detta det tänkte vi prata lite mer om idag. Men först gör vi som gjorde förra gången, nämligen vi börjar med en låt. Välkomna tillbaka till Arbetarrörelsen i Corona då. Denna programserie som vi gör ihop med ABF. Och del 2 är vi inne på nu som sagt. Och idag ska vi då prata om unga och ungas psykiska ohälsa under pandemin. Precis som förra gången så spelar vi in detta avsnittet via Zoom då. Eftersom att vi självklart ska försöka hålla distans och undvika onödiga resor. Denna gången ska vi också inleda med att presentera oss lite mer. Alltså vad vi heter och lite sysselsättning. Och det ger en bakgrund till våra upplevelser och erfarenheter under pandemin. Ge lite kontext till det helt enkelt. Och, nej, men jag kan väl börja med mig själv. Jag heter Jonathan Lindroth. Jag är 23 år gammal. Jag kommer från Mölndal där jag bott hela livet. Jag är student på heltid och har varit det under en himla massa år nu. Men förhoppningsvis är jag klar med detta nu under sommaren och kan börja jobba. Jag tänkte Ludvig, du får gärna berätta lite mer om dig själv.
Jajamän, jag heter som sagt Ludvig Andreasson och jag är 22 år och bor på Tjörn. Jag pluggar för tillfället historia vid Göteborgs universitet. Sen så har jag även jobbat 7 år inom livsmedelsbranschen och 3 år som lärarvikarie.
Yes, jag heter Emmy Hansson och jag är också 22 år gammal. Jag är från Kungälv egentligen men jag bor i Göteborg just nu. Jag jobbar i restaurang och har gjort det flera år tillbaka men på lite olika ställen. Och studerar just nu på Högskolan Väst i Trollhättan.
Och jag heter John Sporrong och jag är 28 år och lever och bor på Tjörn. Jag är elektriker men för tillfället så är jag arbetslös på grund av just corona.
Ja, då har ni hört oss 4 då. Så vi är lite blandat mellan studenter och olika sysselsättningar i den här gruppen. Så vi tänker väl att det ger en ganska bra bakgrund till hur många i våran ålder har upplevt under pandemin. Och både på studiefronten och på arbetsfronten. Men jag tänkte egentligen börja fråga dig lite Ludvig där. Hur har din sysselsättning påverkats nu under pandemin?
När det kommer till mitt arbete på ICA och som lärarvikarie så har det inte påverkats nämnvärt. På sätt och vis så påverkas det ju eftersom att båda yrkena man är väldigt utsatt i båda yrkena. Både bakom kassan och när man har elever. De är ju liksom 30 pers i en klass. Men när det kommer till skolan är ju mer påverkad då vi sedan ett år sedan tillbaka har studerat på distans. Man träffar ingen, man ses bara bakom en skärm.
Ja, jag jobbar ju på restaurang och det är ju verkligen väldigt stor skillnad från hur det är vanligtvis. Vi försöker ju berätta om alla restriktioner för kunderna, men det är ju väldigt sällan de lyssnar inte. Det är det som är också problemet, att hur många restriktioner som än finns så är det alltid sådana som inte följer dem. Och det påverkar ju oss som jobbar där då.
Och mina arbetssituation, jag jobbade ju i Norge och fick sluta på grund av coronan och det blev arbetsbrist i Norge och samt att jag fick själv corona och fick inte lov att testa mig i Sverige. Så jag blev ju drabbad ganska så hårt och sen så blev det väldigt svårt att få ett jobb på grund av att svenska företag inte alltid vågar satsa.
Mm. Ja, nej, det är tråkigt alltså att höra. Och jag som student och jag har ju påverkat som precis många andra liksom att det som Ludvig säger att det är distansundervisning och att föreläsningarna från att ha varit liksom på plats varje dag i skolan så sitter man och kollar på föreläsningarna via Zoom på datorn istället. Och det är även alltså övningstillfällen och sådana saker som egentligen nästan behöver vara på plats. De genomförs istället då digitalt och det är ju såklart en kompromiss. Men jag upplever väl det som att det såklart var bättre innan pandemin med utbildningen och så. Och även vad du tycker om det, Emmy?
Men jag håller med helt och hållet. Jag började ju plugga hösten 2020 och jag var jättetaggad på att börja plugga igen. Men den ena kursen jag läste var helt på distans och vi träffades aldrig. Och den andra kursen vi försökte några träffar, men sen blev det ju på distans också. Och motivationen, lärarna försöker ju, men motivationen finns ju inte där liksom.
Och jag tror även om vi har haft det tufft, om jag får tala för oss alla som pluggar på universitet och högskolor, så tror jag ändå högstadieeleverna har haft det svårare och de som går på universitetet, eftersom skolan för dem är livsviktig. Alla har det inte tryggt hemma. Alla kanske inte får ett näringslivsrikt mål hemma. Folk kanske inte har möjlighet att få studiero hemma. Så skolan är ju så livsviktig för så många. Och jag tror att det har haft jättestor påverkan på ungas psykiska ohälsa.
Ja, jag kan bara hålla med dig. Jag tror det var i Storbritannien de hade någon sån här kampanj där de fick se till så att skoleleverna fick mat även fast det inte var undervisning under skolan. Så det är mycket sådana saker som de har som man har fått anpassa sig för. Och det var ingen självklarhet. Det fick de ju ligga på ganska mycket. Men en till liten sak som jag skulle vilja lyfta. Jag är förhoppningsvis klar då nu till sommaren med mina studier och har ju varit här ett tag. Så jag känner ju folk här och jag tänker på många som du då, Emmy, som började nu hösten 2020 med studierna. Att man får ju aldrig riktigt chansen att träffa sina kurskamrater och det är ju det här första mötena och första veckorna egentligen som man etablerar ganska mycket kontakter och det är väldigt tråkigt att självklart måste man ju anpassa sig till rådande restriktioner, men jag tror det kan bli långa effekter av detta även framöver, i alla fall för studenter. Men återkoppla lite till som du sa innan, John, där med arbetssituationen och så, att det har påverkats på grund av att du inte kunde bli testad liksom, och att egentligen hamna lite mellan stolarna. Hur tycker du att pandemin har påverkat liksom hälsan så under den här tiden?
Ja, alltså den psykiska ohälsan, det går upp och ner. Runt den 25 är det värst. Då mår man skit och efter det så kan man, om man lyckades klara månaden utan att tänka att nej, jag var tvungen att missa några räkningar denna månad och flytta på dem. Det var liksom fruktansvärt och sen kunde man pusta ut. Och tanken av att känna att man inte kanske har råd att åka till affären och köpa mat. Jag har själv ett litet barn på 10 månader också. Det är att inte kunna kanske köpa blöjor själv till på grund av just corona. Så det är jobbigt att ta emot.
Ja, det är verkligen, alltså, det är så många som har hamnat i den här situationen och det är så himla hemskt. Jag har ju turen av att få behålla mitt arbete, men just den här psykiska delen av att inte få träffa folk som vanligt, att man inte om man har möjligheten av att träffa sin kompis om man behöver prata. Det är liksom inte samma sak att prata över telefon eller ett Zoom-samtal. Det kommer aldrig ersätta att träffas fysiskt.
Jag håller med om det att det fysiska mötet och liksom förkovran med kompisar, det kan inte ersättas med varken Zoom eller Teams. För jag tänker, vem skulle vilja spendera 3 år antingen på universitetet eller gymnasiet med att bara plugga utan att träffa en enda kotte? Jag tror inte någon hade sökt till varken gymnasiet eller universitetet för den anledningen, att bara plugga i 3 år utan att träffa någon.
Nej, men så är det absolut. Det är inte kul alltså. En annan grej också, när man väl har gjort de här 3 åren, så ska man ju komma ut i arbetslivet sen. Och jag har ju några kompisar nu då som har varit klara med utbildningen ganska nyligen, och de säger det att det är rätt svårt att få jobb liksom. Och jag kan tänka mig att det är många branscher som har den situationen. Och ja, vi får helt enkelt se hur det utvecklar sig framöver nu, men man hoppas ju att det blir bättre. Men ja, man kan ju i alla fall konstatera att det, oavsett om du är student eller om du jobbar liksom, det spelar ingen roll vilken sysselsättning man har eller hur ung eller gammal man är, man påverkas ändå av pandemin. Dock i olika hög utsträckning och på väldigt många olika sätt. Ja, jag tycker det är klart att det ska bli väldigt skönt nu när vaccineringen börjar rulla ut, och hoppas att folk tar vaccinet också. Men det känns det som att folk är ganska positiva till, och att man liksom kan röra sig fritt i samhället igen. Och i början av pandemin så tyckte jag att då var det ju främst äldre som fick hålla sig inne. Men nu är ju de först på tur för vaccineringen, så de kommer ju få lite tid innan alla oss andra. Och jag tycker det känns helt rätt faktiskt. Men vi har ju pratat en bra stund nu om ett ganska mastigt ämne och våra upplevelser. Så det känns också ganska rätt att klippa vidare till en liten låt innan vi går vidare och sammanfattar dagens avsnitt. Och då säger vi hej och välkomna tillbaka ännu en gång då till avsnitt 2 av Arbetarrörelsen i corona. Vi har ju pratat lite om våra upplevelser kring pandemin, hur vi har påverkats både sysselsättningsmässigt men också hur psykiska hälsan har påverkats under pandemin. Och det har ju varit ganska, ganska negativt, det är ju ändå den röda tråden kan vi ju säga. Men jag tänkte fråga lite, ser ni något positivt som kan komma ur det här med situationen som vi har haft? Vad känner du för det, Ludvig?
Alltså det finns ju vissa ljusglimtar med corona, och jag tänker främst på digitaliseringen. Alltså de planerna vi har haft på digitalisering kanske har varit på 5 år. Det har vi nu genomfört på 5 månader. Alltså det har varit en så enorm stor omställning på alla områden som vi har vunnit jättemycket tid på. Även om den här utvecklingen inte kan, vad ska man säga, ersätta liv och att folk har förlorat arbete och sånt, så är det ändå en viktig del som corona har bidragit med.
Ja, jag tror också att man kommer, en positiv sak är väl att jag tror att man kommer uppskatta väl, alltså de här små grejerna mycket mer sen när vi väl får göra dem igen. Alltså att krama sin farmor och lite, alltså att ens kunna krama sin familj, alltså sådana små grejer, de kommer betyda så mycket mer sen när vi väl får göra dem igen.
Jag håller med helt med föregående talare och Ludvig. Men samt skulle jag vilja lägga till att det varit väldigt skönt att förutom corona har folk varit väldigt, väldigt friska jämfört med innan. För att folk tvättar händer och det sköts, till exempel som RS-viruset är i princip utrotat just nu. Så att det är någonting väldigt positivt tycker jag.
Ja, nej, jag kan bara instämma. Och digitalisering kommer ju få en skjuts framåt liksom. Och det finns säkert många bra aspekter utav det, främst positiva. Men som du är inne på, att det kommer ju aldrig kunna ersätta det fysiska mötet. Och som du sa, med att när man väl kan komma tillbaka någorlunda i vardagen så kommer man uppskatta det lilla som man ändå hade innan också. Men intressant perspektiv också du lyfte upp där John, med att det är ju andra sjukdomar som har blivit i princip eliminerade nu under pandemin för att folk ja, äntligen börjar tvätta händerna liksom. Så förhoppningsvis kan man ju ta med sig det nu, även när alla är vaccinerade, och förhoppningsvis få ett bättre läge än det vi hade innan pandemin startade. Och det gäller på väldigt många fronter, både på den politiska men även på samhället i stort. Och med de orden så får jag helt enkelt ta och säga tack så mycket för att du har lyssnat på det här andra avsnittet. Vi kommer som sagt komma tillbaka med fler avsnitt framöver. Så jag hoppas att vi ses då. Ha det gött så länge.
Nu så.
Ja, nu hör vi mig. Då kör vi igen då. Hej och välkomna till Partille A-radio. Vi håller ju sagt på att testa lite med tekniken. Katarina håller på att lära sig, och då kan det bli sånt där att man inte fejdar ut, utan man bara drar på micken samtidigt som man låter musiken vara på. Och då blir jag överröstad av Amanda Jensens skönsång.
Ja.
Och jag förstår det, för att man hellre lyssnar på henne än på mig. Så att det är inte så jävla farligt egentligen. Det är helt okej.
Du får skylla på att jag är praktikant idag.
Ja, men precis. Ja. Du är min prao. Eller våran bra.
Ny på jobbet.
Ja, ny på jobbet-skylten. Ja. Det är den jag har.
Ja, men den är
precis.
Bra faktiskt.
Ja.
Men det var ett väldigt, jag la upp på Facebook nu när ni är på utbildare där, och alltså det ger ett väldigt seriöst intryck när Daniel står där med munskydd på sig och liksom visar det i mixerbordet.
Det är djup koncentration här.
Ja, men det är det ju faktiskt. Och jag har ändå rattat ett par år, och ja, men det vet ju du att jag glömmer av mig ibland.
Ja.
Nej, men det är det också. Ibland är man sådär bara, fan, drog jag fel reglage nu? Vad händer nu? Just det.
Man tänker inte på det när man lyssnar på radio, men det är många knappar ser man framför sig.
Ja, men det är lite grann. Ja. Det är lite grann.
Men det är spännande.
Ja, var var vi? Ja, Amanda Jensen vid detta Happy Land.
Ja.
Väldigt medryckande. Man blir glad. Sådär, det är
tänkte
kul.
Det. Ja.
Nej, vi är ju som sagt tillbaka lite. Jag vet inte hur många sändningar har vi missat nu i olika tappning. Två eller tre?
Ja, det är det nog.
Och det har ju varit, även om du också råkar vara sjuk en gång.
Ja, precis.
Så
ja.
Har jag varit det varje gång.
Ja.
Och det är jag ju fortfarande, men nu är jag ju här då. Jag sa det förut, att får vi dåligt med ämnen så kan jag bara självumka en timme, för att jag har varit... Jag vet inte om man ska räkna ut totala procentsatser, men sen i januari har jag varit 100% sjukskriven i 5-6 veckor, och så 50% i 4-5, och så jobbar jag 75% 2 veckor, och nu är jag nere på 25%.
Ja.
Så att det är kul, och då har det inte blivit någon radio.
Nej.
Men hittills har jag kunnat sända utan att kräkas. Ja, alltså yrsel då, det är inte, jag har inte varit illamående sen januari ifall, eller så här, jag har inte varit magsjuk sen januari ifall nu när ni som lyssnar, utan väldigt konstig yrsel som är lite jobbig, kan man säga. Väldigt jobbigt att vara alltså jag är åksjuk.
Hela tiden.
Ja, när jag var liten mådde jag skitdåligt av åksjuka. Jag hade jätteproblem när jag åkte bil. Och ibland kunde det vara de hemskaste 3 timmarna i mitt liv. Nu har jag haft det så sen januari 2 omgångar. Ja. Just saying.
Den är vi inte avundsjuka på. Så. Men det är väldigt skönt att träffa dig.
Så nu har vi presenterat mig då, Joakim Sederberg Haken, mitt nuvarande tillstånd. Och så har vi då Katarina Bosetti Kristoffersson.
Ja, fullt frisk.
Ja, det är ju helt grymt. Ja, fullt frisk.
Eller ja.
Fan, det kan vi ta i pausen. Men vi körlar våran signaturmelodi.
Du, det gör vi. Här kommer den.
Ja, men där hade vi Asta Kask då, Några jävla spänn. Min och Katarinas signaturmelodi. Alltså egentligen så är det ju så att tiggerifrågan är ju inte riktigt en fråga längre. Men vi fortsätter köra den här ändå.
Ja, det är vi.
För den är ju det bästa inlägget i den frågan. Sen är det ju på gott och ont att det inte är en fråga längre. Men det hann ju inte gå så där bananas överallt. Det är nog covid som gjorde det skönt. För att det har alltid varit en idiotisk politisk fråga.
Tänker väl att det är väl en av de positiva delarna då?
Ja, men precis. Alltså det är lite sådär att reaktionärerna får inte utlopp för sina dumma idéer.
Nej.
När vi har riktiga saker att ta tag i.
Nej, just det. När det finns riktiga samhällsproblem så...
Ja, men lite så.
Ja.
Det tycker jag faktiskt är en ganska bra sammanfattning på det.
Ja, precis.
Men ja,
vad tänker vi idag? Vi har ju pratat lite om att vi ska ha en liten nyhetsanalys. Vi pratar om en jämställdhet och feministisk analys på nyheter.
Ja, du skrev någonting om att vi har gjort något liknande, och då fick vi bra feedback.
Ja.
Så att det har vi säkert gjort. Det är bara jag som är gammal och glömsk.
Ja, men det är helt okej. Det får man vara. Det har ju ändå hänt lite sen vi sågs i radion sist.
Ja, det
har... När var det ni sände senast?
Det måste varit december.
Ja, det måste varit förra året.
Okej, okay. Ja,
så pass. Ja, alltså, jag har ju varit sedan januari och i länge där var det ju riktigt illa, eller riktigt illa, så man vänjer sig helt enkelt.
Ja, och jag tänker eftersom vi är tre politiskt aktiva här och jämställdhetsförespråkare, så vi kan ju liksom inte undvika de senaste, det senaste ämnet när det nu verkar det som liksom att MeToo blossar upp igen. Vi har ju haft några...
Fast åt andra hållet.
Fast åt andra hållet, ja. Det var ju någon skribent, nu kommer jag inte på vem det var som skrev det. Men nu blev det liksom fuck you, MeToo var det lite. Det var, känns som en attack på kvinnorörelsen. Det som håller på att ske. Eller ja, sexuella trakasserier och den typen har ju pågått i många år. Men... man har väl kanske inte lämnat fritt spelrum i media till de som...
Misstänkta förövare.
Nej, precis. Ja.
Så. Mm. Och speciellt när det är så uppenbart att det bara handlar om liksom, typ, varumärkesbygge och testballonger för fortsatt karriär. Mm. Kan man väl kalla det för.
Ja, precis.
Tolkar jag det i alla fall.
Ja.
Och det här tycker jag är viktigt, det vill jag säga innan vi bara prata, innan folk är jättearga på oss, att jag vet inte vilka perspektiv vi har inte riktigt pratat om detta, men jag om jag vill ta det här känna som Soran Ismail, tycker att det är självklart, för att läser man på nätet så finns det liksom två bestämda skolor, och så blir det tyvärr ofta med sånt här. Det är de som har bestämt sig för att det är synd om honom, det är sex kvinnor som har ljugit och en av dem är till och med dum för förtal, och det måste ju betyda att han är oskyldig. Jag tänker inte ens gå in på det, men förtalslagstiftningen har ingenting med andra misstänkta brott att göra, utan det handlar om hur du framför saker om en människa för att vad säger nu lagen nu igen, för att framställa dem i hjärnsläpp. I alla fall, det har liksom inget direkt samband. Nej. Det betyder inte att bara för att man blir fälld för förtal efter att ha pratat med någon, den här personen har våldtagit mig, så betyder det inte att den personen är oskyldig, utan det betyder att du har framfört det på ett sätt för att, just det, väcka missaktning mot personen.
Har någon av er sett den? Det är med Soran Ismail? Har någon av er sett det med Soran Ismail?
Jag har faktiskt bara sett delar. Men får jag bara avsluta det jag skulle säga, för att för det är väldigt viktigt. Och sen så har den andra sidan som säger att ja, men han är en jävla våldtäktsman. Och jag tycker att problemet jag har med SVT sänder den här, som jag återigen erkänner jag bara sett delar av, men jag har sett analyser från folk jag litar till. Det är ju inte... Det är helt oberoende av de här två sakerna. Utan det som problemet med detta med honom, det är ju att vissa av sakerna han säger oemotsagt i dokumentären är ju helt förkastliga i sig. Oavsett skuldfrågan, även om han aldrig varit anklagad. Och det är ju där det blir så fruktansvärt dålig journalistik. Sen kan man konstatera att de sakerna han säger, han pratar till exempel om att ja, men han gillar BDSM. Jag är ingen kinkshamer, absolut inte. Helt okej med BDSM, där alla är införstådda. Men så pratar han om att ja, han har utfört BDSM-lekar med one night stands. Liksom. Och så tänker man då att han är stor idol, alla vet vem han är. Detta är fans som har mött på gatan. Vad har han gjort för att tillförsäkra sitt samtycke under hela akten? Och så säger han själv i programmet att och jag kan ju nu förstå i efterhand att vissa har känt sig utnyttjade, och det tycker jag är tråkigt. Men där får han inga fullfrågor. Och det är ju där, så jag känner att oavsett de här sex våldtäktsanklagelserna, oavsett om han är skyldig eller oskyldig, jag har ingen aning. Jag tänker inte sitta här och göra mig skyldig till förtal. Och detsamma gäller de här. Jag säger knappast att jag verkligen hävdar att de har anmält i onödan eller att det är korrekt, utan det där vet jag ingenting om, men jag vet om att SVT väljer att lyfta upp en person anklagad för sexualbrott som har lagts ner i brist på bevisning, för att sen sitta och bygga sitt varumärke och under intervjun få häva ur sig grejer som i seriös journalistik skulle ha krävt fullfrågor utan att fullfrågorna kommer.
Precis.
Det är min kritik mot Soran Ismail. Och det är samma med Göran Lamberts, att han kallade ju, som också pratade om, han kallade ju till liksom någon slags presskonferens. Och den, jag hävdar fortfarande, det finns vissa grupper som försöker att det här borde dömas för förtal, och jag håller med, för återigen, förtal har inte med skuldfrågan att göra. Så även om han skulle vara oskyldig så kan man fortfarande fälla någon för förtal om han nu går ut för att prata ner en annan människas karaktär. Och det var ju det som den handlade om. Den handlar ju för fan inte om, alltså han säger själv att jag har kladdat ibland, det är väl dumt. Fine, men sen så sitter den där och rapar upp, ja, men just de här argumenten som vi har pratat om för fan i 25 år. Det spelar ingen roll vilka trosor hon är på sig. Kanske inte sa just det, så nu ska jag inte sitta och hävda det. Men alltså den typen av argumentation som vi alla är arga för att det dyker upp i våldtäktsmål. Hon är arg.
Ja. Jo, men när man pratar om liksom att man blir frestad, liksom, att man är svag i sinnet, ja, då känner jag att man tappar det. Och sen så vi är ju helt överens om att sådana här saker ska ju inte göras upp i media. Utan vi har ju ett rättsväsen som vi ska förlita oss på när det handlar om brott överhuvudtaget. Men det är ju väldigt, väldigt farligt ute när man ger fritt spelrum till de som har varit liksom anklagade. Och just den här kvinnan som anmälde Göran, hon lever ju liksom under beskydd nu. Bara för att hatet har blivit så enormt liksom.
Det där har jag ju ett väldigt extremt exempel, eller inte bekant, det att säga för mycket. Det här är lite roligt. Jag hänger med i samhällsdebatten. Och jag har ju alltid varit arg över det här med, det har varit en anklagelse mot de här två som anmälde Julian Assange. Mm. Och det som stör mig mest är att det ibland, ganska ofta varit från vänsterhåll. Mm. Som man beter sig som en jävla Sveriges grupp liksom, och pratar om. Sen nu när Anna släppte sin bok, då kommer ju fram, jag hade ju missat det. Det har ju träffats ett middag ihop och sådär. För hon är ju god vän med mamman till mitt stora låtsasbarn.
Jaha, ja.
Så vi har ätit middag ihop i Danmark och sovit i samma stuga. Jag visste inte om att det var hon. Mm. Detta var ju den mellan hennes namn och skyldig. Och då blev det, som sagt, jag kände inte henne ens. Så att jag borde inte tycka att det är personliga då. Men på någonstans så blir det då ännu allierig på allt detta. Mm. Och det är som ett sånt klockrent exempel, för att hon säger ju verkligen tydligt att det här var inte en glasklar situation, det här var en missförståndssituation, det blev fel, men han får faktiskt ta ansvar för att han gjorde fel, jag har inte anklagat honom falskligen. Mm. Och så sitter spaltmeter med gubbar på nätet. Hora, honey trap, slampa, sluna, du... Och tyst yttrandefriheten betalad av CIA. Nej, vi snackar en präst. Präst och socialdemokrat. Mm. Som är, vet jag, åtminstone från de gångerna vi träffats, jävligt vettig liksom. Mm. Och sen dessutom lägger fram det på ett sånt sätt att nej, jag säger inte att han är liksom som, ja. Och ändå så blir det här hatet mot offret. Mm. Och det är så sjukt bara för att jag hyllar mycket Julian Assange har gjort. Mm. Han har gjort skitmycket. Mm. Men han kan väl vara ett jävla svin ändå. Mm. Ja, för var precis. Finns motsättningen? Nej. Och jag har väldigt mycket lättare att tro på Anna Ardins väldigt modesta anklagelser, får man säga. Det handlar fortfarande om sexualbrott, jag vill inte förminska det som har hänt. Men det är ju inte några sådana här att hon anklagar någon för alltså, jätteallvarliga saker. Nej. Men ändå saker som måste markeras att det här är inte okej i Sverige. Mm. Och så möts det av, jag vet inte vad. Det här är det så absurt.
Ja, och jag tänker så här att... Innan vi fortsätter på det här ämnet så drar vi igång en låt.
Jag vet inte om det var nu, men jag hoppas att det är riktigt hatiskt. Jag är arg nu. Ja, vi kör på en låt så kan jag lugna ner mig lite.
Så där, det var Linnea Henriksson, Små tjejer. En helt fantastisk låt tycker jag.
Ja, den var så här mysig, det är svårt att ta till, men det var nog för att jag var arg. Ja. Nej, men det var sån där, den kändes som så här, oj vilken diss mot artisten nu, men jag tänkte väldigt bra hissmusik.
Ja.
Men den var mysig. Även efterfestmusik. Mm. Alltså, det var inte bara...
Efterfestmusik i hissen.
Precis, i hissen.
Ja. Ja, men vi var ju inne på det inte så lättsamma ämnet.
Nej.
Innan. Och jag tänker att det har ju jag såg igår, nu har jag ju tonårsbarn. Mina barn är ju lite större än dina barn. Så vi pratar mycket sociala medier hemma och det dyker liksom upp nya arenor snabbare än vad jag hinner göra min morgonkaffe, kan man ju säga. Och en sak som jag har fått lära mig det senaste är ju expose-konton. Hade jag ju ingen aning om vad det är ens, men så har man ju tonåringar som man kan fråga. Och då är det ju konton där man hänger ut varandra. Mm. Och framförallt då tjejer hängs ut lättklädda utav... Ja, klasskamrater kan det vara, och det är före detta pojkvänner och partners kors och tvärs. Och det här börjar bli liksom ett stort samhällsproblem som jag har märkt i att jag som vuxen inte riktigt redo att hantera det, för jag har inte verktygen. Och det där tycker jag är lite oroväckande med tanke på den här debatten som vi precis pratade om innan med synen på offer förövare. Mm. Och sen så kommer den här delen i. Jag tycker att det är en skrämmande utveckling. Eller utveckling, det är ju liksom en backlash som är till duga. Liksom. Det känns som vi backar hur många år som helst i vårt jämställdhetsarbete.
Fast där skulle jag, nu vill jag nästan säga, nu är vi inne på ett annat av mina hjärteämnen. Det här skulle vi prata, vi skulle göra ett helt program om sexualitet någon gång. Mm. För det här tycker jag, visst det är jätteintegritetskränkande att bli uthängd, speciellt när det handlar om kroppsliga saker, alltså sexrelaterade saker och sånt, och det kan det ofta handla om i sådana här fall. Men det här skulle jag säga är mera som det gamla klassiska begreppet slutshaming, än att liksom något slags sexuellt våld övergreppsmässigt. Så, alltså det är övergrepp i sig. Men där skulle jag vilja säga, fan nu får du igång mig på riktigt här Katarina.
För där, det är bra.
Nej, men där har jag sett, jag tror vi har pratat om det också, att där har jag sett ett annat problem de senaste åren. Jag hänger med mycket på nätet, jag är trender, du vet.
Ja, det är det.
Eller lite jämngamla, men nej, men alltså jag tycker ibland, jag skojade i en grupp för några månader sedan om att jag någon gång, skulle göra en quiz nu på nätet.
Mm.
Som lyder typ frikyrkopastor eller feminist. Nu tänkte jag att alla feminister är sådana. Jag är själv feminist.
Ja.
Men jävlar vad det har smugit sig in sexualmoralism även inom feminismen.
Mm.
Och där tar man då inte hand om sina egna.
Nej.
Det kan jag säga. Och det hänger lite grann ihop med det här att alltså det där med victim blaming, att och speciellt då, alltså det har ju, ja men det har ju sett nu som med Lambert, ja men hon har ju anmält flera personer förut, hon har hamnat sådana. Ja, och där tycker jag inte vi ändrar, utan jag tycker att samhället har någonstans efter MeToo ändrat sig, att okej, där det är ett uppenbart övergrepp, där säger vi i alla fall att vi tar i mer.
Mm.
Men den här gråzonen tycker jag nästan att det blir lite värre, för att då är det lite att, ja men hon kanske egentligen, jag tycker helt enkelt att vi har liksom parallella problem här. Dels så har vi just det här med sexuella övergrepp som är ju en sak i sig.
Mm.
Men sen så tror jag snarare att sådana här konton hänger ihop mera på, ja, men någon slags ny jävla sexualmoralism.
Mm.
Och det är också ett problem. Ett väldigt stort problem.
Ja, visst är det. Och jag menar, vi har ju liksom hela tiden pratat, eller hela tiden, under många år så pratar man ju faktiskt om den liksom sexuella frigörelsen för kvinnan. Liksom. Fast inte ens den kvinnliga orgasmen kunde liksom kvinnan få själv, utan att det var några läkare som tog åt sig äran för att man hittade den. Och den kan jag ju nästan helt 100% säga att det var inte några amerikanska läkare som hittade den.
Nej, det
är ganska övertygad om att det kanske var en kvinna. Men just det här med det sociala medier, och jag tror att vi har stora samhällsutmaningar framför oss. För jag är rädd att ungdomarna idag får en rätt konservativ syn på, precis som du säger, på sexualitet, men också liksom på kvinnan i sin sexuella roll.
Jag menar, överhuvudtaget, alltså, i interpersonella relationer. Mm. Alltså, man bara ser som en sån här grej som jag har sagt ganska länge och varit sådär, bara, vad är det för något fel på folk? För vi har ju gått på babysim och så har gjort ofta. Av naturliga skäl byter jag om andra pappor.
Mm.
Mm.
Vilka nästan uteslutande alltid duschar med badbyxor. Alltså det är äckligt. Men det är också någon sån där ny grej.
Uh-huh.
Och nu har Malin berättat, för hon känner inte ens i det, men nu sista terminerna så har Malin sagt att det är samma i tjejernas. Så det där är, och det där är någon, och antagligen så är det äldre tjejer än kille. Jag vet inte någonting. Men alltså, och det där är också för mig helt oförståeligt. Men alltså jag nu har jag ju träffat på dem, sitter i gruppen med yngre människor. Jag vet ju de som verkligen skriver rakt ut att nej, men jag kan inte visa min kropp naken i ett badhus.
Nej.
Och jag känner att det är ett jätteproblem. Och så, det är ju dessutom ett hygienproblem. Alltså jag blir ju arg av det. Men alltså, och vad lär man barnen?
Mm.
Alltså här kommer pappor som går in med sin liksom 2-3-åring i badbyxor.
Mm.
Och så har de själva badbyxor.
Mm.
Och så kan ju inte jag låta bli att komma med någon kommentar av det.
Nej.
Vad gör de då? Jo, de tar av barnens badbyxor och tvättar dem ordentligt. Och har kvar sina egna.
Ja.
Eller ja, vissa, de tar ju faktiskt på sig sina och så går de faktiskt och tar av sig dem i duschen så de står med ryggen mot alla andra. Och det kan man väl vara väldigt blyg om man vill, men jag skulle säga att det här tycker jag hänger ihop med någon slags, ja, men nymoralism. Alltså, det där är ju inte en sexualgrej, men alltså, det handlar om det här, liksom, den farliga nakenheten, den farliga sexualiteten, ja, tillbaka till 50-talet. Och det ser vi också på hur folk röstar. För fan, det går jättebra för SD och KD. Nej, men Jag vet inte riktigt, det här bara är någonting som jag känner. Jag hoppas, alltså mina barn är ju 2 och 5.
Mm.
Och jag är ju rädd för att det här har ju ofta gått i perioder, alltså i vågor.
Mm.
Men jag är ju rädd att de ska fastna i skiten liksom. Sådär, för att jag känner det. Jag har alltid varit inspirerad av, vad heter han, Bettner.
Ja, just det.
Och jag har ju provocerat folk med samma sak och sagt att jag har liksom 2 döttrar.
Mm.
Och när de är i ålder och att man får prata allvar med dem, så kommer jag säga att, alltså, vill du knulla hela jävla skolan så gör du det. vill du inte så låter du bli.
Nej, precis.
Ja. Och frågan är ifall de då kommer att hamna i en tidsålder där de inte kan det själva.
Mm. Ja, just det, när de inte själva väljer. Liksom. Ja. Men jag kommer ihåg, nu är vi tre hyfsat jämngamla. Men jag menar, på 90-talet när jag var tonåring, då var inga konstigheter med att sola topless.
Nej.
Alltså vi såg ju liksom kroppar, kvinnokroppar i alla möjliga storlekar vid stranden. Mm. Och då tänker jag så bara, vi pratade om det hemma här om dagen. Vad hände? Nu är det ju aldrig någon som solar topless. Och det är ju egentligen... Jag förstår inte.
Och jag tänker också, om ett kompisgäng inte kan gå in i duschen tillsammans utan badbyxor på ett badhus, så tror jag knappast att de tillsammans med tjejkompisarna slänger av sig kläderna och bara nakna heller. Och det gjorde vi också en del. Liksom,
ja,
så att, det där tycker jag bara är så naturligt.
Ja, med synen på kroppar.
Liksom. Jag tycker det är liksom synd om... Och då är det också, nu glider ämnen här, men då tror jag verkligen på den där... Att det är tråkigt att flera av de här moralistbiten som inte är frikyrklig då, utan som är handlar någonstans i feministfacket, där är det ofta en väldigt övertro på porrens inverkan på människors uppfattningar också. Men där tror jag verkligen att det här leder ut sig självt. För har du en sån här... Alltså, tittar du inte på nakna människor som du känner...
Mm.
Och hela nätet är fullt av nakna människor. Då är det nog mer benägen att titta där. Så jag tror att det är liksom, den här moralismen liksom motsäger sig själv. Eller det är kontraproduktiv.
Mm, absolut. Så det... Och på det ämnet så tar vi en låt.
Mm. Är vi tillbaka nu igen?
Ja, nu är vi tillbaka.
Jajamän. Ja. Ni lyssnar på A-radion kan man också säga.
Det kan vi också säga. Det glömmer
jag. Det är inte ens Daniel.
Nej.
Ja, men vad sjukt, vi presenterar oss själva.
Ja.
Det är ju det att Daniel brukar ju inte sända med oss, utan han är ju här som privatlärare åt Katarina.
Ja, precis.
Ja. Och jag sitter här och håller tungan rätt i mun, så att jag glömmer allting idag.
Ja. Så Daniel, presenterar du dig?
Ja, jag är förtroendevald i Sossarna också. Jag brukar sända med LO Partille.
Mm.
Och så att jag brukar vara i radion här också.
Ja.
Sen typ 5 år tillbaka nog blivit. Ja.
Du är proffs på det här med andra ord.
Har man lärt sig lite efterhand så? Ja. Yes. Ja.
Mycket skönt.
Jag tror jag är uppe i 19 måste jag bara säga. Men...
19, oj då, jag har lite...
2002 lite efter det.
Ja.
Jag tänker att 2002, skulle jag säga så bara hur länge sedan var det? Så skulle jag säga, det är ett par år sedan.
Det tänkte också nu när jag berättade det för killen i fiskbilen när jag köpte räkor. Och det var det jag sa, för jag sa att jag var på väg. För jag var sån där, ja, men du vet, sån där som man blir. Man liksom har laddat upp, så jag bara stod och skojade med honom och tramsade och sådär. Och sa att man blir lite extra energisk för radion.
Ja.
Så pratade om det så... Sa jag samma där?
Ja.
Och så bara, nej, det kan ju inte så. Så fick jag räkna efter igen. Bara, jo.
Mm, precis.
Jag tror det var samma år sedan kom in i fullmäktige som jag började sända radio. Ja. Tror det. Och då är det 19 år sedan.
Ja, och tänka efter så fyller ju faktiskt Emilia 19. Och hon är ju född 2002. Hon tar ju liksom studenten. Det är helt galet. Så att jag förstår ju att 2002 inte är för ett par år sedan egentligen. Men ja, det är mycket märkligt.
Det är den med tidsaspekten.
Ja, precis. Vi kan ju säga att den ändras lite när man passerar vissa årtal.
Ja, alltså, det var ju först vid 40 sedan jag förstod vad en 40-årskris är.
Mm.
Mm.
Alltså, för mig sammanföljer det också med att jag fyllde 40 förut och blev myndig i kommunpolitiken.
Ah.
Just det.
Och 18 år, det är fan ett tag.
Ja, då förstår man att man inte är 23 själv.
Ja, det kändes liksom lite konstigt. Okej, det var 18 år sedan jag kom in i fullmäktige. Ja.
Hur tar din 40-årskris sig uttryck då?
Jag har inte haft tid med den på grund av corona.
Ja, jag tänkte ifall du gör som min partner som köpte motorcykel. Och
han köpte i alla fall en jävligt schysst lack.
Ja.
Kommer jag att kommentera det? Jag har aldrig förstått... motorcyklar, jag förstår inte den här tjusningen, jag förstår framförallt inte man köper den när man blir 40, men jävlar vad snygg lack var på den på färgen.
Ja, den är ju väldigt fin.
Kör han något eller står den och pyntar?
Ja, han kör, men nu har den ju liksom stått i ett antal månader, men nu börjar ju MC-säsongen.
Ja, jo, att han inte kör på vintern, det hoppas jag. Han är ändå omdömesgill. Liksom.
Nej, precis. Han är ändå. Så att, men nu kommer grillsäsongen. Grill och MC-säsongen är ju här nu.
Jag såg precis innan det började sändas och så la upp någonting om trivs med livet och sen kyckling på grillen.
Eller precis,
Så MC är inte någonting för dig, Joakim?
Nej. Nej. Det är alltså,
inga planer på att ta MC-kort?
Absolut inte. Men det är inte bil heller egentligen. Det blir ju tvingat till. Jag har aldrig förstått mig på det med fordon. Det är fortfarande skattningsmedel. Ja, men det är samma som att köpa en dyr, snygg bil.
Säger du till mig som precis har köpt en bil?
Ja. Ja, men jag är så här, men den ska ta sig från A till B. Alltså, det är ju det den är till för. Alltså, om jag lägger 40 000 på en bil som fungerar från punkt A till B.
Mm.
Eller 500 000 på en som ser lite fräschare ut. Jag menar, jag vill ju inte sitta mer i bilen för det. Alltså vilket jävla pengaslöseri. Och så klagar man på ett par jeans för 1 000 spänn.
Ja, det låter ju exakt som mig faktiskt. Jag skulle mycket väl kunna lägga alldeles för mycket pengar på en bil och gnälla över ett par dyra jeans.
Ja, precis. Så man kan säga att jag är lite visare än
det. Ja, det kan man tänka. Och att jag är lite för bilnördig, tror jag.
Okay. Ja, nej, jag kan ju inte förstå. Sen så förstår jag alltså om du kör mycket. Mm. Då skulle jag, men en taxichaufför skulle såklart ha en spridans schysst Volvo. Liksom, de ska inte köra runt min Peugeot 107.
Nej.
Liksom så, för då nej. Har de arbetsskador efter 3 veckor.
Mm, det är ju det.
Nej, men sådär, och tråkig komfort. Men, så att det är ju de bitarna är ju såklart. Men jag menar, för mig bara, hallå. Jag tar bilen av ett enda skäl. Det är för att jag är för lat för att gå till busshållplatsen.
Aha,
ja. Just nu. Det är faktiskt pinsamt att vi har 2 bilar i vår familj. Det är, usch, ska jag sitta här och skämmer ut mig i radio? Jag har 12 minuter till jobbet med bil.
Ja.
Och så tror jag att det är typ 16 med buss, men så är det typ 5-6 minuter åt varje håll till busstationen också.
Mm-hmm.
Denna otroliga långa promenad på 5-6 minuter.
Ja, fast det är ju inte riktigt, utan det är så regnar det ibland. Och så, ja, men du vet. Ja. Och så är det ju det. Vi hade ju en bil och så skulle vi byta bil. För att just från Peugeot 107, det är ju en go-kart med kaross liksom.
Ja.
Det är typ, man tror att det är 3 hamstrar ett hjul som driver den framåt. Liksom. Så liksom, det låter inte rum, utan det låter...
Det är som en symaskin.
Ja, lite så. Och så skulle vi byta till en bättre. Och så bara det blev just att då jobbade jag lite längre bort. Och så blev den kvar. Och sen så har vi haft 2 bilar sedan dess.
Mm.
Riktigt idiotiskt.
Ja.
Ja.
Ja. Daniel, har du motorcykelplaner?
Nej, ingen motorcykel.
Ingen, nej.
Men kollektivtrafikresandet minskade ganska rejält när jag tog körkort nu för 2 år sedan.
Ja, mm.
Det är väldigt bekvämt faktiskt.
Det är underskattat. Sen jag tycker att det är fruktansvärt roligt att köra också.
Ja, jag håller med.
Jag tycker att det är galet roligt att köra bil.
Mm.
Det är ju motsägelsen i mitt, det tycker jag också.
Jaha.
Och speciellt som på gamla jobb så brukar du ju ofta köra chefens chiptrimmade C70 T5.
Ja.
Men jag säger att jag skulle inte vilja lägga pengarna som kostar.
Nej.
Men det var väldigt trevligt när man körde ner mot Småland och har de här 2-1-vägdelningarna.
Ja, just
det. Och så typ 300 meter på dig och bränna förbi 7 bilar och 2 lastbilar.
Mm.
Det har jag gjort med den bilen några gånger, kan vi säga. För den sticker ju från 90 till 200 så.
Mm.
Oj.
Så det är sådana ju så. Det är ju kul.
Ja.
Men jag skulle inte lägga de pengarna på en bil.
Nej.
Så tänker jag.
Ja, så tänker du.
Så tänker jag.
Ja, men jag har i alla fall investerat i en ny miljöbil. Eller bilen är inte så ny. Men
då är det bra.
Ja.
Det är strålande.
Ja. Då känner jag mig lite duktig. Jag hade i och för sig en miljöbil, men jag behövde byta. Nu var det läge att byta eftersom jag kör så pass mycket. Jag långpendlar ju.
Jag vet, du jobbar ju ändå där min pappa jobbar alla år. Ja. Och jag vet ju sällan jag träffar honom, så att, jag vet ju hur pass spänning det är.
Mm. Så att, då behöver man en bra bil. Så att då... Nu blev det en laddhybrid.
Mm.
Ja. Så att den låter ju ingenting när jag startar.
Nej.
Det är bara, den är som en liten långsam fis. Liksom.
Det var ju som när vi köpte vår nya bil. Det var lite pinsamt när vi skulle köra ur bilhallen.
Ja.
Det var ju helt tyst också, så jag frågade bilhandlaren. Men vad hände? Den hände ingenting. Den är helt tyst. Och han bara, ja men du måste trycka där så startar den. Och den är helt tyst från början. Jaha.
Ja.
Okej.
Okay. Ja, man känner sig inte som den vassaste kniven i lådan. Man bara, hur startar jag bilen?
Däremot tycker jag seriöst att ska du köra den i stadstrafik så borde du ha en KB-hjälmar på. Alltså de är farliga. Det har ju lett till många olyckor.
Mm. Det är det faktiskt. Jag fick ju vara med på en väldigt intressant dag i arenan. Blev jag inbjuden till att testa hur det är att ta sig från punkt A till punkt B med en kraftig synnedsättning.
Mm.
Då fick vi testa med olika glasögon. Och jag hade...
Jag minns det var i tidningen.
Jag hade i tidningen. Ja. Men då pratade vi faktiskt om det här med elbilar.
Vi pratade med det, men kom det i radio med.
Ja, just
det var inte så, utan du får gärna prata om det igen. Men vi hade ett rätt långt intressant samtal om det du och jag i radion.
Ja, för det blir ju... Ja, nu tänker jag på det. Men det är väldigt lätt att man sitter i en bil och bara tänker att man hörs och folk flyttar på sig. Men man,
nej, de är tystare och tystare nu då.
Ja, och det är fruktansvärt läskigt. För jag menar, de väger inte mindre. Det är inte en cykel som kommer liksom, i full galopp. Så att det
Ja,
det får man tänka.
Jag tänkte säga, det gäller ju dig och ditt jobbfordon också.
Ja, jajamensan.
De är också farliga. Daniel kör ju elbil i, eller sån, i golfbil.
Nej, det, jag jobbar på det andra företaget. Vi har vanliga dieselbilar.
Jaha, ja, för jag tyckte inte hörs. De låter. Ah, ja. Okej, då hörs de. Jag har nog mest sett det när man rutar. Det är nämligen så att Daniel delar ut post på min gata.
Jajamän.
Så vi hälsar ganska ofta. Mm. Och ännu oftare ser jag honom genom fönsterrutan. Mm. Så jag har nog bara inte tänkt på den låten. Jag har nog bara tänkt att den är en sån. Mm. Vi tar Partlebo som exempel då, där jag sitter i styrelsen och går i god för att våra bilar är ju farliga.
Mm, precis. Ja.
Så. För de är ju el. Och de, det är ju bra att man har så förståndig personal som kör lugnt och stilla i områden. Mm. Det är ju på ett sätt ännu farligare att man kör med dem i områden. Men de är jättebra, de har funkat jättebra. Jag känner inte till att det har varit någon så, men det vill ju som sagt till att man har vettigt folk bakom ratten när man kör en liten elgolfbil in i områden. Mm.
Men jag tänker just att ur miljösynpunkt så är det ju väldigt bra med de här bilarna. Men det krävs liksom ett nytt sätt att köra. Så hoppas jag att hela fordonsflottan till slut blir miljöbilar.
Mm. Så småningom så blir de ju det.
Ja, precis. Mm. Det är bara, vi ska bara klura ut vad vi ska göra av de här batterierna när de är förbrukade.
Och miljöskälen så hoppas vi att det inte går för snabbt till bytet.
Hur tänker du då?
Eller? Jag tänker att här är all forskning jätteenig på att väldigt ofta, det är precis som kläder och sådär, väldigt ofta är det absolut bästa miljömedvetna du kan göra det att inte byta.
Ja,
för att tillverkningen tar så mycket på resurserna. Ja. Så det är ofta många bilar idag som inte är miljöklasser och inte har de här high-tech-kriven, vanliga bensinbilar, de är ofta mycket bättre för miljön och köra några år till än att köpa en ny.
Ja.
Just
så är det. Mm. Och det är ju faktiskt ganska intressant att just då, och det där blir lite knasigt ibland nu. Gud, hamnar vi på detta? Det var lite roligt. Nej, men det här har ju sett ett problem. Vi har ju haft bland annat i Sverige, och vi har haft just avdrag. Du får ju skattesubvention på vissa fordon och sådär. Och, liksom och det ger ju ett incitament att kanske byta för fort ibland.
Mm. Just det.
Och då är frågan, var det då en nettovinst för miljön när du gjorde detta? Mm. Då kan man alltid resonera i sig också att de säljs ofta begagnade och då blir det ju och då kommer ju en ännu äldre bil till slut och trilla ut. Mm. Så att det är ju inte en jätteenkel grej. Det är ju inte det att man slänger en bil och tar en ny.
Nej,
det är det väl problemet med kläder till exempel. Där kläder är ju verkligen det värsta som finns att köpa nytt. Mm. Oavsett hur fint miljömärkta och fair trade allt. Precis. Fair trade något annat. Men och där slänger man kanske grejerna och tar något nytt. Men en bil gör man ju inte det. Därför är det lite svårare och ofta så kommer den då gå till nästa som hade en ännu äldre som i sin tur säljer sin till någon som hade en ännu äldre och så någonstans i slutet är det någon bil som skrotas.
Ja, men någonstans så måste man ju, även när det gäller bilar eller all konsumtion, måste vi ju någonstans tänka över, även om vi ska skifta över till mer miljömedvetna fordon, så just behöver vi själva någonstans belasta samvetet lite med hur mycket vi konsumerar och vad och varför. Vi slänger ju otroligt mycket prylar överhuvudtaget. Liksom.
Nu börjar jag verkligen fundera på vad vi ska ta när det är debatten i radio eller inte. Men för att där har jag en väldigt skild uppfattning. Jag avskyr framförallt miljöfrågan som är en otroligt viktig fråga. Så avskyr jag den här väldigt medvetna individualiseringen som har skett i så många år. Jag tänker fan inte gå klimatångest. Det ska Wallenberg ha som äger fabrikerna.
Ja, men jag menar inte att vi alla ska ha klimatångest. För jag tror att det behövs ett större ansvar för, precis som du säger, de som äger fabrikerna. Mm. Men jag tror också att vi behöver vara medvetna på alla nivåer. Liksom.
Självklart, men ibland så pratar man till och med. Alltså jag har ju sett artiklar, liksom, klimatångest är bra. Alltså,
nej.
Nej, det är det inte alls. Och det där är ett sätt att... Hur blir det politik? Det där är ett sånt här typiskt sätt att smygindividualisera viktiga frågor.
Ja, precis.
Det här är inte ett kollektivt ansvar. Jag menar, finns det någon jävla definition på kollektiv fråga och kollektivt ansvar så måste det ändå vara planetens fortlevnad.
Mm,
den borde väl vara ganska kollektiv för hela mänskligheten. Mm. Där behöver vi inte ens prata om gränser och skit. Och då känns det jättekonstigt att det sen ska gå ner till att man ringer och klagar på grannen som slänger återvinningen i fel bytta.
Ja.
Klart att det är bra att alla slänger rätt bytta, men det är inte genom hyttat med käppen mot det som gör att man räddar naturen och planeten.
Oh nej.
Utan det är att sätta om hela... Jag menar, vi i västvärld, vi måste konsumera otroligt mycket mindre än vad vi gör idag.
Mm. Ja, det är bostad vi gör.
Mm. Yes.
Och nu har vi en passande låt till det här. Säger jag.
Ja.
Sådär, en favoritlåt.
Ja.
Ja, Björn Afzelius. En sång till friheten.
Ja, jag var tvungen. Vacker, liksom.
Ja, det är den. Den är vacker. Nu tänkte jag sådär, nu när jag har blivit lite kaxig så jag kan knappar och grejer.
Så du inte behöver mig längre. Kvinnlig frigörelse på tal om feministtema.
På radion. Ja. Sådär. Ja, nej, men jag tänkte så här, nu när vi snart är över. Vi pratar om det. Nu har ju människor fått lyssna på att jag var så glad över att vi kunde ses igen.
Ja.
Så att det blev inte riktigt som jag hade tänkt oss. Det blev som ett kompisköt.
Ja, men det var som jag sa liksom där under att vi får köra disclaimer liksom att det kanske har varit lämpligare för mig och Katarina att ta det här vi två över en öl. Men nu fick ni höra det på radio liksom.
Ja, ni fick vara med.
Ja. Ja, utan man har lite uppdämda grejer liksom och sådär. Och...
Ja, vi. Ja. Men nu tänkte jag så här att ni får komma med två viktiga politiska frågor. En som vi kan lösa i närtid och en på längre sikt.
Kan jag börja samma fråga båda kategorierna?
Ja,
det är rationellt.
Ja.
Det är jätterationellt för att då slipper jag liksom att tänka två frågor.
Mm. Kör.
Vad ska man säga? Jag har ju inte någon lösning varken på nära eller lång sikt, men jag tycker att det är ett ganska tydligt problem. Nu kommer ju det här lagförslaget som aldrig skulle komma. Migrationspolitiken såklart.
Ja.
Det var ju det som 2015... Herregud, jag har ju sagt det så många gånger, vad jag sa inom partiet. Mm. Det här är jätteroligt. Jag skulle nog kunna gå till 100 partikamrater jag vet och bara säga att vad var det nu du sa 2015? Det här var högst tillfälligt. Vad sa jag då?
Ja.
Vad sa jag då? Ja, just det, jag hade rätt den här gången också, jävlar. Så på kortsiktigt så skulle man ju kunna säga att om vi inte vill gå till historien som liksom gått som Danmark och anpassat oss till reaktionära krafter och börjat bedriva en vidrig migrationspolitik så kan vi bara skrota skiten nu. Det är en kortsiktig lösning på det. Men så är jag ju sån här på sosse med och det är så tråkigt för att det där är ju inte gångbart.
Nej.
Vi kan inte göra sånt som parti. Ibland är man så jävla avundsjuk på typ Vänsterpartiet och sådär, och Miljöpartiet. Ja, Miljöpartiet kan ju knappt längre för de sitter i regeringen med Vänsterpartiet. Alltså för att det är ju självklart, de har ju helt rätt i att det här är vidrigt, släng det här i papperskorgen.
Mm.
Men någonstans är det så att vi är största just nu vid regeringsbildande. Vi har ett väldigt jobbigt parlamentariskt läge och det är bara att inse att det går att få ihop en majoritet till något så mycket värre.
Ja, det är det.
Men jag... Så det långsiktiga är ju folkbildningsarbetet och liksom få bort de här jävla strömningarna där man liksom pratar på det här sättet om människor. Jag menar, vi snackar alltså att S börjar prata om språkkrav för permanent uppehållstillstånd. Kommer ni ihåg när Folkpartiet sa detta?
Ja.
Var ni aktiva då? Ja. Alltså jag har stått ut och hållit brandtal liksom över hur fan de kan komma med en sån urbota korkad idé.
Mm.
Vi har all forskning i världen tyder liksom på att det är sämst, alltså man säger ju så här, nu har man ju accepterat SDs att det handlar inte om att vi är mot invandring, det är att vi är för integration.
Mm.
Men man gör ju ingenting för integrationen. Och finns det någonting som all forskning inom migration tyder på så är det att det värsta du kan göra för integrationen är temporära uppehållstillstånd. Vilket nu ska bli normalfallet i Sverige. Trots att det var kongressbeslut som säger att permanenta ska alltid vara normalfallet.
Mm.
Och vi ska alltid värna familjeåterförening. Nej, men då inför vi försörjningskrav för familjeåterförening. Så, för det är ju därför en syrisk man kommer medan familjen är kvar i ett flyktingläger i Libanon.
Mm.
Det är ju för att han skaffar ett jobb och försörjer dem. Nej. Och där är också där, varför kommer bara unga män?
Ja.
Och inte, jo, det är för att kvinnor och barn hade antagligen inte klarats av vägen upp.
Nej,
därför skickar man sin man. Så att familjen kan komma efter på säkra vägar. Mm. Och nu skär man av det. För det finns ju inte en chans i helvete att han har råd att försörja dem på 10 år. Om man ser en normal integrationstakt.
Nej.
Så det gör ju ingenting för integrationen. Tvärtom så förhindrar du den. Ja, så på lång sikt så får man ju såklart jobba. För jag säger att vi kan inte som parti ta den här skiten och slänga i papperskorgen. Det går inte. Och nu tror jag tyvärr inte ens att vårt parti skulle ta den här skiten och slänga i papperskorgen. Och det är väl det värsta.
Mm.
Men även om vi skulle vilja det mangrant så skulle vi inte kunna göra det som läget ser ut. Så att det finns ju någonting på kort sikt och någonting på lång sikt här att jobba med.
Mm.
Helt klart. Men det här... Ja, som sagt, ja, det här sa jag för rätt många år sedan och har sagt väldigt tydligt att så här kommer det att bli.
Ja.
Och därför borde jag inte vara så upprörd nu, för att det här har jag vetat, men det är lite extra jobbigt när det väl händer.
Ja, fast det här tycker jag är en fråga som... Alltså den känns ju när den blir... Liksom, precis. Då, den känns liksom inne i själen och benmärgen. Och då är det jobbigt. Så jag håller med dig. Daniel, vad har du för politiska... frågor
Jag skulle väl säga ordna vaccinationen så att alla kan bli vaccinerade, och vårdskulden är det viktigaste. Och sen också att skolan, alla som går i skolan på distans nu, det kan inte vara kul.
Nej.
Så att det är, ja.
Mm, ja. Och där håller jag med dig om med både vårdskuld och alla studerande. Ja. Hur vi tar hand om det tappet, liksom.
Kunskapstappet. Ja, precis.
Och jag ser på tonåringarna hemma att nu, jag har ju sån tur så att mina töser är väldigt skötsamma, men det är tufft för dem. Alltså det är man, det är
de har en mamma som jobbar med bildning och en pappa som håller kurser.
Ja.
Alltså, kommer detta hända med mina och Malins barn, så kommer inte det vara ett problem heller.
Nej.
För vi kommer vara sån typisk jävla curlande medelklass.
Ja, precis.
Det är ju de som hade problem innan som går ner sig nu.
Ja, men jag märker också att det är, och när jag ser på två tjejer som ändå har, den ena har ju haft det tufft i skolan, men just det här liksom med motivationen och det här, när man ser en hopplöshet hos unga människor, liksom att, men tänk om det aldrig blir, tänk om jag inte får gå ut, tänk om jag inte, du vet, tänk om det här som man, det går inte att trösta, för att jag har inget svar på den här jädra pandemin är över.
Nej.
Så jag hoppas också på vaccinationen.
Vad svarar du själv på frågan?
Jag säger en jämlik utbildning för alla ungdomar. Eller för alla människor, rättare sagt. Liksom. Det är väl den stora hjärtefrågan. Och jämställdheten.
Yes.
Mm. Ja.
Tiden börjar rinna ut.
Ja, och det var våran dag det här.
Nu har ni helt enkelt fått följa med här i vårt post Joakims sjukskrivningsmöte och allt dödkött det har lett till.
Ja, precis.
Men vi hade faktiskt lite substans också.
Ja, det hade vi.
Och som vanligt när vi blajar så har vi ändå... Vi brukar ändå ha lite på fötterna om det vi pratar om, och då blir det ändå lite att man kan föra fram ett ämne.
Ja.
Det är ju inte bara att vi sitter och pratar om fint väder.
Nej.
Så någon kanske ändå fick något att tänka på.
Jo.
Det får vi hoppas.
Ja.
Och med de orden så sätter vi på vår sista låt och så säger vi tack så mycket för idag.
Ha det alldeles.
Ja, ha det gött allihopa.
Hej då.